Hallå, hallå. Var det så mycket barn idag att de tog 4 bänkar? Och vad gott. Vi kan väl börja med att vända oss till någon som vi kanske inte känner. Titta in i ögonen och säga hej, vad kul att du är här. Visst blir man glad. Var jättegärna med och be. Jag har en bön jag tycker om att be innan jag predikar. Herre, tack att vi får komma tillsammans, att vi får lyssna och fundera och tillsammans tänka på vad din vilja och din tanke. Jag ber för det som jag ska säga nu här, att det får vara från dig. Att du leder mina ord och att det som jag har tänkt som inte är från dig, att vi antingen glömmer det eller att jag inte får det sagt. Så att vi får gå härifrån och fylla med det som du vill berätta idag. Tack att du är här och att du är ledare i gudstjänsten. Amen. I veckan som var så bad jag lite olika vänner tänka lite på vad är bön? Vad tänker du på när du tänka kring bön? Jag fick lite olika, jag fick jättemånga olika svar och tankar och jag har fått upp några här. En vän sa, jag är lite trött på att man gör det så himla heligt att be. En annan sa, jag är så tankspridd, jag tycker det är svårt att bara sitta still, blunda och be. Ytterligare någon sa, bön det är närvaro, det är gemenskap, det är stillhet. Någon annan sa, gör bönen någon skillnad eller kör Gud sitt race? Och den sista tror jag är det där med att Gud svarar ja, nej eller vänta. Stämmer det? Och hur ska vi be? Vad är liksom en from bön? Vad är det som gör att Gud griper in ibland och ibland till synes verkar vara upptagen på annat håll? Och den sista frågan skulle man nästan kunna sammanfatta med frågan, var går balansen mellan en Gud som är lite som en tuggummiautomat där jag stoppar in en bön och får ett bönesvar, eller en Gud som är helt oberörd av vår smärta och våra liv? Och jag tror att kanske många av oss, i alla fall jag, känner igen mig ganska mycket i de här tankarna och funderingarna. Vad är bön? Varför ber vi? Om vi ska börja bredda det här, vad innebär det? Och det är rimliga frågor, det är viktiga frågor. Men jag tror ibland att det också är lite begränsande frågor. Kanske lite förminskande på något sätt. Vi kommer till det om ett litet tag. För ju mer jag har suttit här och funderat och läst och tänkt och bett, så har jag insett att det finns så oerhört mycket att säga kring bön. Vi har i Lukas kapitel 18 den här berättelsen om änkan och domaren, som är en bild av att man kan nästan verka som det är tjata på Gud tills han ger med sig. Vi har i första Mosebok 18 där Abraham köpslår med Gud kring människorna som bor i staden Sodom. Men snälla Gud, om jag bara hittar sig och så många, då kanske du ändå kan. Vi har Paulus förbön till dem han skriver till. Väldigt många av hans brev är massa invävda böner. I psalm 13 hittar vi en fantastiskt vacker psalm om det, liksom det gråtande hjärtat och ångesten som ges till Gud. Jesu lärjungar, de somnar när de ber. Jesus ber att han ska slippa slutet av sitt uppdrag. Jona blir ju stött och sur när han ber och tänker, nej Gud, nu får det vara nog. Och vi möter människor gång på gång deras totala tacksamhet mot Gud. Och ju mer jag läste det, så svårare vart att inse mig, var ska jag landa? Vart ska det här ta vägen? Och i bönen och funderingen för idag så fick jag till slut landa i två punkter, två delar jag är tvungen att avgränsa hit och dit. Den ena är, vilka typer av böner har vi egentligen? Inte praktiska uttryck i första hand, utan olika, vi kan kalla det, riktningar har vi att förhålla oss till. Och sen kommer jag ha en liten avslutande tanke som jag tycker för min del har varit ganska breddande när vi pratar bön generellt. Och jag tycker att John Stott, den gamla teologen, har uttryckt det väldigt, väldigt bra. Och vi kan få upp det här, tror jag, precis. Rätt uppfattad är bönen alltid ett gensvar på Guds ord. Han talar först genom Bibeln och vi svarar i bön. Därför är det en bra regel att börja vår bönestund med att svara honom. Antingen i lovprisning, bekännelse eller förbön. I samma ämne som han har talat till oss i vår bibelläsning. Att göra det är bara vanligt hyfs. Eftersom det ju anses oartigt att utan vidare byta samtalsämne. Jag tycker det är gött skrivet. Det vore lite oartigt att byta runt det där som Gud just har sagt till oss. Och jag tänker en ganska bra grundinställning. Det är en pågående tvåvägs kommunikativ umgänge. Liksom. Gud pratar, vi svarar och fram och tillbaka. Men om vi börjar med de här olika riktningarna som vi kan prata om. Eller kanske vart vi vänder oss snarare när vi tänker bön. Så har vi på något sätt den första, vart vi ser. Det här tänker jag är en viktig del av bön. Att se upp till Gud. I tillbedjan, helt enkelt att ge Gud den ära som han förtjänar på grund av vem han är. Att vända sin blick, sin tanke, sin uppmärksamhet mot Gud. Och tillbedjan är ett fantastiskt botemedel på vår självupptagenhet. På min självupptagenhet. I sann tillbedjan så får vi liksom vända vårt hjärta mot Gud. Vi får förundras och förbluffas över vem han är och vad det innebär. Att han får bli fokus. För i ett samhälle där på något sätt välbefinnande kan få vara det högsta målet, så blir det så lätt att Gud får bli ett delmål i mitt välbefinnande. Att Guds vilja är att mitt Marcus Löfverborns välbefinnande, mitt mål med min tro är att jag ska må bra, inte att Gud ska äras. Såklart en viss överdrift i den meningen, men jag tror att vi alltid ligger i en liten risk att dras med i någon form av tanke kring att så länge jag mår bra, så länge jag får vara i fokus, så är allting grönt. Och då får tillbedjan vara fantastisk. Vi kan kalla det botemedel eller fokuseringshjälp i det. Och det är precis det som Jesus gör när han lär oss bönen Fader vår. De tre första meningarna är helt riktade till vem Gud är. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt din vilja ske. Det är hela början, det är på något sätt det som kanske är viktigast då. Och här får man ju hitta alla praktiska uttryck, det tror jag är väldigt personligt hur man hittar. Sången kan vara en jättehjälp för många, kanske ha ett par salmer som man har som en hjälp. Jag har två sånger som jag sjunger jättemycket hemma i min egen andakt just nu. Om ni frågar Sture och Vera har de säkert hört den mumlandes underifrån. Jag bor hemma hos dem för någon, eller våningen under. De kan säkert känna igen den melodin och jag skulle nynna på den. Och jag hoppas det är okej. Att se upp till Gud, att landa i tillbedjan, leder förhoppningsvis, tror jag, till det som får bli punkt två. Att se in i oss själva. Jag har valt att lägga syndabekännelse som punkten där, så att säga. Och för stor och för mycket. Liksom självinblick, eller väl jag kallar det, det tror jag kan vara, det kan nästan vara skadligt att liksom grotta ner sig för mycket i vem man är, och så här behövs någon form av vishet. Men Om vi drar tillbaka till Stotts citat så tror jag att bibelläsningen kan ge mig själv, kan ge mig en reflektion kring mitt liv, kring hur jag lever och vad det får för effekt så att säga. Jag tror att det är väldigt gott att varje i slutet varje dag, varje kväll ha en liten fundering. Påminna mig att tänka på vilka felsteg har jag gjort idag och vad var det där som inte blev så bra och just det där vart ingen hit kanske. Inte för att fastna i det, utan för vart det får leda. Inte för att älta, inte för att grotta ner mig i det, utan för en fundering på oj, det här är ytterligare något av det som Jesus dog för. Det här är det jag får komma med till dig, Herre. Som en påminnelse om nåden. Att faktiskt få ha den här lilla funderingen på just det här. Det här är en del av den dag jag haft idag. Herre, ta det. Gör någonting gott av det. Och Stott igen här, jag tycker han är bra. Det är bra att se inåt så länge det driver oss att genast se uppåt och utåt igen. Får fundera på just det. Och sen får det föda ett tack för vad Gud gör och vad Gud har gjort. Och den tredje riktningen kommer också utifrån det, att se på andra. Först se upp till Gud, att se in oss själva och att se på andra. Förbönen kommer ju som en väldigt naturlig del. Och här är ju Jesus ett jätteföredöme. Han bad för sina lärjungar och han bad för sina fiender. Paulus bad för dem som han hade träffat och förförat i tro. Han bad för församlingarna som han hade startat. Han bad för dem han aldrig hade träffat men hört talas om. Och vi ska ta med andra i vår bön. Och det kanske ibland är den absolut största tjänst vi kan göra någon. Att nämna den människan som den är eller med det den jobbar med inför Gud. Och här finns det ju tusen olika praktiska sätt. Jag ska inte gå in så mycket på dem. Men det kan vara allt från en bönelista med namn som man läser igenom varje kväll eller när man har sin lilla bönestund. Det kan ju vara att det får komma till och försvinna namn beroende på hur livet tar vägen. Att just det, men vad gott det här som vi har bett för. Det behöver vi inte be för länge. Det får hoppa över till någon kanske tacklista eller sådär. Vi i församlingen här har ju en bönerytm. Saker vi ber för då och då i gudstjänsterna. Som vi vill komma ihåg att som församling be för. För staden här och för vänner och familjer och för arbetsplatser och allt vad det är. Saker som är vi vill påminna oss själva och varandra och be för. Vi ska be för att fler ska få lära känna Kristus. Vi ska be för fred på jorden. Vi ber för människor i olika makt- och beslutspositioner. Vi ber för arbetskamrater. Vi har jättesvårt för. Vi ber för arbetskamrater vi tycker väldigt mycket om. Vi ber för sjuka. Vi ber för dem vi älskar. Vi ber för dem som sitter framför oss på bussen. Vi ber för dem som har olika uppgifter i kyrkan. Vi ber för dem vi träffar och så vidare och så vidare och så vidare. Och jag tror att det är goda saker. Jag tror att vi mår bra av det och jag tror att det gör skillnad. Men det är en väldigt viktig del av livet, alltså det bedjande livet att be för andra. Och en utmaning i det här som jag kanske vill skicka med, inte minst till mig själv, är att jag tror att ju mer konkreta vi är i vår bön, desto mer vågar vi fundera på när Gud svarar. Det är väldigt mycket, om vi kan kalla det ordet, säkrare om jag ber att om en Gud ta hand om Robin. Det är supersvårt att möta. Ja, men det gör han nog. Så. Eller om jag får be för min vän som just nu genomgår den här saken i livet. Jag har ett par vänner som jag tänker specifikt på. Herre, var med och led dem ut och jag vill att du lyfter deras liv så att det inom en snar framtid helst om vi får be ska vara en tydlig skillnad. Så kan jag skriva ner det, jag kan fundera på det. Och då kan jag också få fundera på, wow, nu har det faktiskt svarats på. Eller nej, det här får jag fortsätta be för. Och det leder till nummer 4. Att se tillbaka. Och det kan vara just de här sakerna som jag skrev ner, de här tankarna jag har lyft. Där vi får notera att, men oj, det är en grej efter grej efter grej som vi får att tacka för. Tacksägelse är viktigt tror jag här, är inte samma sak som tillbedjan, den första. Tillbedjan får vara det vi ber och tackar Gud för den han är. Medan tacksägelsen, tacksamheten för vad det vi ber till Gud för det han gör. Är vi med på skillnaden? Vi tackar dig Gud för att du är helig, för att du är skapare. Det är en tacksägelse. Tack Herre för att du har helat min vän som jag bad för som var sjuk. Eller för att du har hjälpt i det här. Och så vidare och så vidare. Vi tackar för bönens svar, vi tackar för livet, vi tackar för välsignelser. I gamla testamentet, innan Jesus alltså, så är det ganska återkommande tema kring hur Israels folk, Guds utvalda folk, då, glömmer att tacka. De glömmer bort allt gott Gud gör. I psalm 106, vers 13 står det, men snart glömde de hans gärningar. Och det är en ganska återkommande frustration hos Gud på något sätt. Att jag gör så mycket för det här folket. Jag leder dem och jag välsignar dem och jag vill så mycket gott. Och de verkar glömma gång på gång att jag gör det. Tacksägelsen verkar vara den förväntade och rimliga reaktionen på allt gott Gud gör. Och det kanske vi alla bara kan tänka på någon vän eller någon människa. Det där är tyvärr en otacksam människa. Det är så jobbigt att umgås för att jag kan ösa och ösa och ösa och jag får ingenting tillbaka. Några av oss kanske har någon som vi tänker på. Och sen kanske vi också har någon som vi tänker, vad lätt det är att älska den här människan. För den visar en sån glädje och tacksamhet. Det är inte därför jag kanske gör det, men jag tror vi har känt de olika skillnaderna i relationer till människor. Om du inte har det så kanske det är vad gott. Du kanske bara har de här härliga människorna. Då kanske du behöver några mindre härliga att öva dig på. Och det här är också den naturliga följden på punkt två när vi nämnde bekännelsen. Att varje dag få också lämna, men herre, de här sakerna brottas jag med. Att få lämna det till Gud. Och också då varje dag få tacka. Åh, du tar emot det här. Du älskar mig och du förlåter mig och jag får komma till dig. Att varje dag ha både en bekännelse men också en tacksamhet. En påminnelse över hur oerhört god vår Gud är. Och till sist så ser vi framåt bön för oss själva. Och pedagogiskt nog har jag sparat den till sist. Och det här kanske ofta är den bön som tar upp mest. Det är den största delen av vårt bönevid. Och det är viktigt. Vi ska aldrig skämmas för att be för oss själva. Och det är bibliskt eller någonting vi ska göra. I Filipperbrevets fjärde kapitel står det. Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud och låt honom veta alla era önskningar. Det ska vi göra. Och jag har fått landa lite i någon form av mix här. Fått en jättevila i en blandning av en sak som John Calvin, säger vi på svenska, Calvin, hade min fransklärare mamma sagt. Den gamla reformatorn som han skriver i en av sina texter. Och en poäng som C.S. Lewis, Narnias författare, i en brevväxling till en vän så skrev de båda två kring bön. Och när jag har funderat på det här och försökt mixa ihop det här så tycker jag att tillsammans får de här två olika sakerna. Det blir en sån vila och en sån frid i vad just bön är. Calvin skriver följande, jag tror vi får upp det här. Nej, då läser jag det. Bra att du säger nej, så har vi koll. Det är jag som har skickat in det, så det är det jag har skickat in har jag skickat in. Så här säger han. Troende ber inte i avsikt att upplysa Gud om sådant han inte känner till. Eller för att få honom att göra sin plikt. Eller för att mana på honom som om han vore motvillig. Tvärtom ber de för att väcka sig själva och söka honom. För att föröka sin tro genom att meditera över hans löften. För att befria sig från sina bekymmer genom att lasta över dem på honom. Kort sagt, för att förklara att bara från honom hoppas och förväntar de sig allt gott, både för egen och andras del. Enkelt sammanfattat, jag kanske faktiskt inte primärt ber till Gud för att få han att göra som jag vill, utan för att få mig att vilja som han vill. Och till detta ger det Lewis skriver en sån fantastisk balans. Det är hans bok Om bön, som egentligen är en brevväxling med en vän som heter Malcolm, och man får bara läsa Lewis halva av växlingen. Men frågan han har fått, för den citerar han från Malcolm där, är: hur viktigt måste ett behov eller ett önskemål vara för att ge oss rätt att göra det till ett böneämne? Hur viktigt måste ett behov eller ett önskemål vara? Och då ger han en mängd svar. Jag plockade ut några här som jag tycker är riktigt bra. Det tjänar ingenting till att med konstlat allvar be Gud om A, när hela vårt sinne egentligen är fyllt av begär till B. Vi måste framlägga för honom det som är i oss, inte det som borde vara i oss. Det tjänar ingenting till att vi ber om A, när hela vårt sinne är fyllt av begär till B. Vi kan inte lägga fram det som borde vara i oss. Vi måste lägga fram det som faktiskt är i oss. Lite senare fortsätter han: jag tvivlar inte på att om det upptar våra tankar, så måste det uppta våra böner. Antingen i botgöring eller begäran om bönesvar, eller lite av båda. Botgöring för att vi ger dem så stor betydelse, ändå begäran om det bönesvar vi önskar. Ni kanske någon gång, eller ofta, fylls så mycket av en tanke, och det är någonting vi funderar på och det jag längtar efter det. Och jag vet inte om det primärt är bra. Om man blir liksom fastnad någonstans eller fången i: undrar om jag ska be för det här, det känns så egoistiskt. Eller undrar om jag borde be för att jag inte ska vilja det här. Och man känner, jag vill inte be någon av de bönerna. Jag tycker det här är ett fantastiskt sätt att formulera det. Kanske lite av varje. Gud, du ser, jag längtar efter det här. Och borde jag inte det, hjälp mig. Men nu gör jag det, och det är det här jag vill ha. Och kanske då tillägga som Jesus själv gör i sin egen bön: men inte din vilja, inte min vilja utan din. Men du ser vad jag längtar efter det här. Och han landar i den här vikten av ärligheten mot Gud. Jag tror att han citerar någon annan vidare: inget bultar så öronbedövande som det vi försöker att inte höra. Och den kan ju störa. När jag ber och ber och ber fast hela huvudet är kring vad vi nu tänker på här borta. Och just den här mixen av bön. Jag ber för att jag vill formas av den Gud där. Jag ber för att hans vilja ska liksom justera mig. Men jag ber också helt ärligt det som fyller mitt liv och mina tankar. Och Gud är inte dugg intresserad av att vi kommer, varken du eller jag eller någon, med någon påklistrad helighet. Om jag är superarg eller ledsen, eller om jag är som en riktigt, riktigt irriterad tonårsdotter på sin mamma, då är det så jag ska komma. Nu log alla tonårsföräldrar. Då är det så vi ska komma. Ärlig, upprörd och arg. Inte utan att glömma Guds helighet, såklart. Men det är där som fyller oss. Det blir ju jättemärkligt att försöka dölja det som fyller oss från han som känner oss så oerhört väl. Så slå upp alla de här korten på bordet, oavsett vilken av de här punkterna vi är på. Lägg upp det och säg: här är vi, Gud. Och sen ber vi. Varenda liten pryl och tanke till Gud. Och senare, nästan sista meningen i just det här kapitlet i Ombön av Lewis, så gör han en liten fundering. Jag tycker den är lysande och den träffar mig så hårt. Jag undrar om vi inte ibland avstår från de små bönerna för att de skulle inkräkta på vår egen värdighet snarare än Guds. Och om vi inte får vanan att komma till Gud i det lilla, då kanske det blir tufft att göra det i det stora när livet kraschar. Så kring de här fem finns det ju tusen och åter tusen uttryck och varianter och möjligheter att omsätta i någon form av praktisk bön. Och det kan vara lite gött att ha de här i tanken, just det. Det är så här vi kan komma till Gud. Och på det här så vill jag allra sist lägga en liten fundering. Kanske mer en tanke att skicka med er hem än en full utläggning. Det är skönt med de här konkreta punkterna och det är bra med en påminnelse kring vem Gud är. Men en liten reflektion kring det Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17. I vissa översättningar så är det Bibelns kortaste vers. Skickar jag dem till dig? Nej. Bra att någon har koll på mig här. I Bibel 2000 så står det vers 17. Be ständigt. Folkbibelns nya översättning är be utan uppehåll. Och det lossnade lite nu när jag i veckan läste lite extra kring det. Spontant har jag alltid läst det här som ett mål att sikta mot. En form av hög standard som jag kan klättra mot och spänna mig mot. Men som jag av logiska skäl aldrig kommer uppnå. Jag kommer aldrig klara av att ständigt be. Jag kommer aldrig kunna i varje stund rabbla en bön. Jag måste äta, jag måste sova, jag behöver prata med folk. Jag behöver jobba, jag behöver skriva. Jag tycker om att spela volleyboll. Och jag kommer aldrig kunna be ständigt. Så jag har alltid läst det som någon form av mål att sikta mot. Men då läste jag lite här och fick lite hjälp. Det grekiska ordet adialeiptos. Ungefär. Ständigt eller utan uppehåll som översatt med. Syftar inte på någon form av non-stop-bön som är konstant ihållande. Utan snarare på en återkommande bön. En bön som får säga konstant växer utifrån min hållning av att Gud, jag är beroende av dig. Att på något sätt lyfta mitt hjärta till Gud när jag är upptagen med diverse annat. När jag är i samtal, när jag åker buss, när jag läser, när jag springer, när jag skriver, när jag gör vad som helst. Det är lite som när vi läser Paulus brev och han på något sätt helt oproblematiskt väver in böner i det han skriver. Han skriver den hälsningen, han skriver det rådet och sen kommer en bön mitt i alltihopa. Sen kommer en ny hälsning och ett nytt råd och så skäller han lite och sen så vävs det in en bön i det där. Den flyter liksom automatiskt hela tiden i det han gör. Och som en god vän här till slut beskrev ur sitt böneliv, samma sak som när jag frågade här förut. Hur hon gärna lägger sig på soffan utan att somna, det var viktigt. Kanske sätter på lite lovsång i högtalarna och bara säger till Gud, här är jag. Jag har inte så mycket ord. Men var med mig här. Det som ibland kallas bara vara bön. Jag vet inte vad du vill med mig nu Gud, men jag tror det är gott. Och här är jag. Gör någonting med mig. Och det är det Jesus landar i kapitel 6 i Matteus evangeliet, bergspredikan, när han pratar om bön. Alltså, stå inte och be för att någon annan ska se. Det är hyckleri. Sök din far, sök din himmelska pappa, umgås med honom. Rabbla inte tomma ord, inte för att ni ber massa ord som ni blir bönhörda. Odla relationen, investera i den, lär känna Herren Gud. Det är bön. Och som allra sista bild, lite kanske som några av oss, ni konfirmander behöver inte lyssna nu för ni är för unga. När man hade hemtelefon, det har vi kvar några av oss fortfarande. Och innan man hade nummerpresentatör och man ringde hem, då behövde man ju inte presentera sig. Den som öppnade eller lyfte på telefonen sa ju kanske, Mikael, säger alltid min pappa. Och då kunde jag ju direkt börja prata. För vi kände ju varandras röst. Vi visste, han visste ju vem som ringde. Det här hade vi gjort förr. Men när jag ringde kanske någon av mina vänner och deras pappa pratade, svarade, eller mamma. Då var jag ju tvungen att börja med en liten harang om vem jag var och vad jag ville och kanske om min vän var hemma. Och det behövdes liksom en formalia kring det där. För vi hade ingen egentlig relation. Att det upptagandet av telefonluren är en ganska bra bild av bönen. Att när vi övar oss i det här, när vi hittar sätt att göra det här på, då kan vi direkt när vi tar luren börja låta det flyta. Sen får vi se vilken av de här som kommer först och så vidare. Men be ständigt och be utan uppehåll. Vi ber tillsammans. Ni kan börja ta instrument och sånt. Ja, Herre, tack att vi får odla vår relation med dig. Att vi får fördjupas, att vi får förundras. Att vi får tillbe dig för den du är. Att vi får bekänna dig för dig som vi gör fel. Att vi får tacka dig för det gott du gör. Vi får be för dem vi har runt omkring oss. Vi får be för oss själva. Och tack att du leder, Herre. Och vi ber om att du fortsätter leda oss i bön. Att du fortsätter inspirera oss till att be. Men framförallt att du fortsätter forma oss efter vem du är och efter vad du vill. Tack att du har dött för att vi ska få leva. Tack att du älskar oss så oerhört mycket. Och vi ber om att du väcker vår nyfikenhet och längtan. Antingen för första gången eller igen för tusende gången. Vi får påminnas om hur fantastiskt det är. Tack för de saker i våra böneliv som funkar bra. Och vi ber om din hjälp med de som inte funkar så bra i nuläget. Att det inte är hugget i sten och att det alltid kommer vara så. Utan att vi får med din hjälp lära känna dig bättre. Kunna plocka upp luren och direkt börja prata med dig. Tacka dig, be till dig. Ärligt precis det som är på vårt hjärta. Och tack för den välsignelse som det innebär. Vi lägger resten av gudstjänsten och oss själva helt i dina händer. Amen. Vi kommer